podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av ett snabbare casino, snabbare.com. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
That was some fucking Viking comeback.
Debris behind.
There's something strange with the engine.
And it's a new pet up.
What the? Yeah, what is this? Tractor? What is this tractor on track?
Save my balls, man.
Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here.
Hej och välkommen till Plattan i mattan, avsnitt 106. Välkommen till dig som lyssnar och välkommen till dig och mig, Anna. Vad har hänt när du inte har haft någon Formel 1 i helgen? Det brukar alltid vara lite olika som man tar sig till. Men nu har det varit så här att man har kommit in i säsongen taggad. Okej, det är kul. Sen blir det lite pyspunka.
Ja, det, kanske, det blev total pyspunka, för min dotter har varit sjuk och haft ganska hög feber, så att det har varit inte jättekul, kan man väl säga.
Oj då, här tänkte du att du skulle få liksom lite ledigt och lugn och ro och luta dig tillbaka, hälla upp en kopp te med fötterna på bordet.
Nej, men jag hade tänkt vi skulle gå iväg och kika lite grann på, titta på lite handboll skulle vi ha gjort i helgen, och vi skulle ha varit iväg och träffat farmor och lite sådana saker. Men nej, det slutade med att total hemmavarande för dottern i fjärde dagen är det nu då. Så att det är bara hålla ihop.
Har du klarat dig?
Än så länge har jag klarat mig, men det är väl för att jag trycker vitlök och ingefära, tänker jag. Och att jag bestämt mig för att jag inte ska bli sjuk.
Ja, det brukar vara det viktigaste. Att man bestämmer sig. Det brukar vara så enkelt, va?
Ja, och sen så på något sätt... Jag vet ju att nu kommer ju den här helgen i Australien som jag å ena sidan ser väldigt mycket fram emot. För jag gillar Australiens Grand Prix, för det brukar vara så galna race. Så jag har varit där och jag tycker om stämningen och allting runt omkring. Men sen är det den här tiderna alltså. När det är race klockan 5 på morgonen, då vet man ju att man kommer ju vara helt slut, som en liten våt fläck på måndagen. Så är det ju bara. Så du kommer snabbt ha något liv i mig när vi ska podda nästa vecka. Så jag mentalt förbereder mig för att jag liksom måste klara mig i alla fram till tisdag.
Ja, men det där tycker jag, det är bra, Anna, för att jag är där idag. Att det är inte mycket liv i mig, så du får liksom du får piska liv i mig idag, så lovar jag att nästa vecka så ska jag hålla dig vaken när vi spelar in nästa veckas podd efter Australiens GP. Jag är helt snurrig efter att ha varit och kollat på hockey i, hör och häpna, Nordirland och England. Har jag varit iväg och gjort hockeyresa med Marcus Leifby. Vi åker runt och försöker hitta liksom unika hockeyupplevelser runt omkring, och den här gången ledde resan till Belfast.
Jag skulle sjukt, va? Ja, jag skulle faktiskt vilja göra de motorresorna, känner jag. Varenda gång du berättar om det så känner jag att det där hade jag ju velat göra med racing istället.
Rallyresorna. Racingresan.
Ja, racingresan. Va?
Ja, just det. Rally får man ju inte säga, för rally är ju såklart en gren, va? Inom motorsporten. Racingresan.
Ja, vi kunde åka till Japan och kollat in Yuji Noda eller lite IndyCar inför Indy 500, och sen så iväg på lite F1, och sen så kanske testat lite, Formel E egentligen. Varför sitter det miljöaktivister och protesterar när de kör med elbilar? Bara en sån sak.
Det är ju lite så med de här hockeyresorna som jag gör med Leifby. Om det är någon som inte vet om det, så på Sportbladet, eller på Sportbladets YouTube egentligen enklast. Jag och Marcus Leipi, vi har varit iväg och gjort, har vi gjort 6 resor, men det är väl kanske en 12, 13, 14 avsnitt eller något sånt, när vi har gjort massa olika grejer. Det blir inte så mycket hockey, det blir mest annat. Det är lite där som är grejen. Som vi skulle åka på racingresa, då blir det ju att då åker man till Tokyo och så blir racet sekundärt. Då ska man hitta roliga karaokerum och annat sjukt som man kan sammankoppla till racingen. Och framförallt så gillar vi ju att gå på hockey på lägre nivåer. Vi gillar ju inte att gå på toppnivå. Vi vill hitta lite konstiga grejer.
Ja, men det är ju samma. Vi skulle, om får du och jag dra iväg, så kommer vi inte hamna på hockey i alla fall. Det kan jag säga.
Då skulle jag vilja gå på go-kart. Topp go-kart i världen.
Ja, det finns väldigt mycket jag skulle vilja göra, kan jag säga.
Men isracing?
Ja, men varför inte? Varför inte isracing?
Hill climb?
Varför inte? Varför inte liksom alltså novemberkåsan helt ordentligt mitt ut i natten? Det hade kunnat vara rätt kul. Jag är väldigt sugen också på Super Formula i Japan, faktiskt.
Mm.
Men, ja. det är en annan dag. Det är en annan podd, känner jag.
Ni i tusentals som vill göra det, ni får väl bara bomba in. Skicka brev till redaktionen och kräv racingresan. Så kan det bli av. Det vore inte dumt.
Vem vet, det är väl skitkul.
Ska man se de sjukaste racen som racas runt om i världen? Jag skulle lätt kunna hålla mig från Formel 1. Ett Formel 1-lopp, men sen de bara sjuka race som racas runt om. Det hade man möjlighet att göra. Men hörru, nu är det ju alltså vanlig racetid igen, tack och lov. Eller vanlig racetid är det ju inte, men det är i alla fall, det ska racas på en söndag.
Alltså jag gick i flera veckor här och var helt sned på dagarna då när det var race på lördagarna. Jag var helt sned. Jag trodde varenda lördagkväll att det var måndag dagen efter. För man, det blev jättekonstigt, för man är så himla inkörd i det här. För att även om Las Vegas har gått på en lördag, så har det varit söndag morgon så på något sätt liksom. Så att, ja, nu är det vanligt, men det är ju grymma tider. Alltså race 05.00, jag... ja, den är intressant.
Mm. Och apropå att det är race 05.00, så har ju alla gjort sig lustiga över att det här är The Land Down Under, som man säger om Australien. Och alla har då tagit det enklaste vägen ut och postat sina bilder från alla olika team. Postat dem upp och ner bara. Race week, upp och ner.
Ja, det där återkommer ju liksom en gång om året, varje år.
Kanske man borde sätta ett förbud och låta folk använda sina kreativa hjärnor och göra något nytt någon gång. För att de där upp- och ner-bilderna alltid kommer. Och alla gör det. Och alla tycker att de är lika lustiga och roliga. The Land Down Under. Men du, innan vi pratar om det som ska hända, så är det ju så att jag tänker att nu har vi haft två race. Säsongen är igång. Vi hade förväntningar. Första race, ett race är inget race. Två race är ett race, kan man säga. Så nu har ju du haft tid på dig, va? Och get your head straight om vad du känner och tycker och lite vart vi befinner oss rent, vad ska man säga, ställningsmässigt och statusmässigt på lite olika platser i gridden och hur det har sett ut och sådär. Så jag tänker att när du har fått liksom, nu slappna av och lugna dig lite, så har du kunnat få tänka rakt och inte summera, men ändå så här lite samlat. Och nyktert berätta om lite tankar kring vad vi har fått se för typ av race de här två första racehelgerna.
Ja, jag har ju plockat upp lite så här toppar och floppar, kände jag var lite sugen på när man tittar tillbaka så här. Jag tycker att vid sidan av, för det har ju varit otroligt mycket snack om Red Bull utanför banan, och vi hade ju kanske trott förra veckan att till den här veckan så skulle vi ha kommit någonstans när det gäller den där soppan kring Christian Horner, men vi har ju inte riktigt gjort det, och det kommer ju säkerligen att hända ännu mer där fram till helgen, med tanke på att det var ett krismöte i Dubai efter deltävlingen i Saudiarabien. Så att den kände jag så att nej, den låter vi ligga lite grann, men det finns ju mer sport.
Innan du går vidare, jag vet att du hatar att prata, fast ibland hatar du inte att prata om snask och rykten. Ibland så är det lite kul. Sådär. Men bara det senaste. Behöver inte gå igenom tankar och rykten, men det här mötet i Dubai, lite mer kan du ge oss, vilka var det och allt sånt?
Ja, men det var ju ett ägare. Alltså, Red Bull ägs ju av dels då... en thailändsk del i det här teamet. Eller... så, och sen finns det en österrikisk del där det då är sonen till Dietrich Mateschitz som är ägare numera då. Så man hade ett krismöte mellan de högsta nyckelpersonerna från den thailändska delen och den österrikiska delen för att hitta någon form av lösning. Och i den första delen av förra helgens snack så gjordes det ju klart att Helmut Marko ska stanna i Formel 1. Han är ju då, ligger på den ena sidan den här maktkampen med Christian Horner. Och familjen Verstappen, och framförallt Max Verstappen, tog ju väldigt tydligt Helmut Marcos sida och sa att ska han gå så vet inte jag om jag tänker stanna kvar. Helmut Marcos ska vara en del av Red Bull. Punkt. Och i veckan då så är väl egentligen det senaste att det har pratats väldigt, väldigt mycket om en klausul som Max Verstappen sägs ha skrivit in i sitt kontrakt i efterhand. Alltså efter det att han signerade kontraktet till 2028 som han skrev på 2022, så ska han då ha kompletterat det med att för att han ska stanna i teamet så ska Helmut Marko finnas kvar. Om Marko inte är kvar så ska det finnas då en öppning för att han ska kunna lämna teamet.
Mm-hmm.
Och det här återges bland annat hos Motorsport Total och hos Autosport. Men att Helmut Marko är väldigt, väldigt viktig för Max Verstappen, det har ju varit otroligt tydligt. För han är ju den som, så att säga, hittade Max Verstappen när han var tonåring egentligen och gav honom alla möjligheterna. Han är ju, Marko är ju väldigt speciell. En människa som är väldigt jobbig att prata med för att han har en skada på ena ögat, så man vet aldrig vilket håll han tittar på. Plus att han är extremt kantig. Och jag skulle nog aldrig beskriva honom som trevlig, tror jag.
Mm-hmm. Vad sa du? Extremt...
kantig.
Kantig? Det bröts lite i en sekund. Så jag tyckte du sa tantig. Och så tänkte jag, hur är man det? Ja, nej. Men kantig är tydligare. Men du, alltså, doktor Helmut Marko, vad är hans roll egentligen? Det är ju verkligen ett namn som man alltid kastar upp och kastar omkring. Men det är väl lite så här... Det är väl, han är väl unik på något sätt i griden, eller?
Ja, men det är han ju. Han är ju alltså racerförare från början. Egentligen, han var god vän med Jochen Rindt faktiskt, som vann VM på 70-talet. Han är född i Österrike 1943, så länge sedan alltså. Så han är alltså 80 och han fyller 81 i år. Han har kört 10 race i Formel 1 själv, men framförallt så har han varit engagerad i... Han var ju engagerad i österrikisk racing och i team, liksom, kan man säga, juniorteam i lägre kategorier. Plus att han har ett öga för talanger. Han var också god vän med Dietrich Mateschitz som grundade Red Bull. Så att när Mateschitz grundade Red Bull så handplockade han då Helmut Marko, som är doktor därför att han är jurist. Inte för att han är kirurg, utan han är jurist från början. Och han handplockades till teamet för att hitta talanger. Och han är ju då, kan man säga, egentligen hjärnan bakom den talangutveckling som har funnits hos Red Bull. Han har ju hittat talanger som vi ser på många olika håll på F1-griden idag. Alltså det var ju dels Verstappen såklart. Sebastian Vettel är en annan. Även om han inte finns kvar längre. Sen är det sånt som Carlos Sainz, Alex Albon, Pierre Gasly är ju också Red Bull-förare från grunden. Daniel Ricciardo också. Det är ju sådana som han har plockat och gjort till stjärnor. Så hans roll är väl egentligen att hitta talangerna, fiska upp dem, utbilda dem. Och han har ju ganska hårda nyper när han gör det där.
Ja, det är alltså, han har alltså varit seniorrådgivare sen 1990. Och sen också även varit det här med talangutveckling, som du säger. Det är ingen dålig lista på förare som man har fått in, så att säga. Om man bara kollar på hur griden ser ut nu.
Nej, men så är det ju. Och han hade ju innan då, så hade Red Bull kom ju till F1 2005, men innan dess så jobbade han ju på yngre då, alltså med yngre talanger hela vägen. Och han har ju gjort ett bra jobb, men han är ju också väldigt omstridd för sitt sätt att arbeta. Det är ju liksom ingen som smeker fram framgång, om vi säger så.
Mm. Jag tror också att det är så här att den här ögonskadan, att det hände på racingbanan 70 någon gång. att han åkte på den där ögonskadan som ja, man än märker av på honom.
Ja, men absolut. Att, 72 tror jag att det var. Han är ju gammal reseförare, och det är väl kanske det lite grann också som gör att han kan jobba på det sättet som han gör. Alltså det är ju, även om Niki Lauda var betydligt mer framgångsrik på racerbanan, så finns det nog många andra saker som binder de två samman, Lauda, men, och vid sidan av att de är österrikare och har jobbat på liknande sätt.
Ja. Men så här då, om Helmut Marko skulle lämna Red Bull, då skulle det bli ett helt annat typ av ledarskap i toppen. Det är inte många som jobbar som han på något sätt. Det skulle hända grejer då, så att säga. Antar jag rätt?
Du antar helt rätt. Det är klart att det skulle hända grejer med tanke på att han är 80 år idag. Och det finns ju en maktkamp som pågår mellan honom och Christian Horner, där Horner säkerligen vill ha en lite större bit av kakan än vad han har. Och han kanske inte känner att han har blivit så mottagen eller ansedd som han själv kanske tycker att han borde ha blivit under de här åren. Men de två bildar ju grunden egentligen i Red Bull Racing tillsammans med Adrian Newey, som har ritat och konstruerat bilarna. Så att det är en ganska stor grej att Max Verstappen säger att om inte Helmut är kvar så lämnar jag. Eller Helmut krävs för att jag ska stanna kvar. Och framförallt i ett läge när han har ett kontrakt i ytterligare ett par år. Och frågan är ju egentligen lite grann, som jag funderar över lite grann, det är ju så här, ja, men vart skulle han lämna då? Och varför skulle han lämna? Ja, han lämnar väl kanske då om man känner att han inte har den positionen som han vill ha. Egentligen så har han ju det bästa teamet och den bästa bilen. Men om lugnet inte finns där och Adrian Newey kanske inte har lust att hänga kvar och Helmut Marko kanske inte har det, då kanske man funderar över någonting annat, eftersom det kommer en stor regeländring här till 2026. Men vad finns det för möjligheter då? Jo, Ferrari är ju stängt. För där sitter ju Lewis Hamilton och Charles Leclerc. McLaren är stängt. Red Bull, ja, men det skulle han ju lämna. Det är ju också kört då. Ja, vad finns det kvar? Ja, det är ju faktiskt då Aston Martin. Ja, Lawrence Stroll. Jag vet inte, Lawrence Stroll och Jos Verstappen på samma ställe känns inte riktigt som en sån här superkombo. Ja, då är det ju ett team som kan vara intressant kvar. Det är Mercedes. Så kan det vara så liksom att i den bästa, alltså Toto Wolff står nog och väntar lite grann på det här med vad som händer hos Red Bull innan han kommer att tala om vem som får sitta i den där bilen till George Russell. För han är fortfarande besviken över att han 2014 inte kunde erbjuda Max Verstappen en förarplats i Formel 1, utan han erbjöd honom en i Formel 2. Samtidigt som Helmut Marko erbjöd honom en i Formel 1 till 2015. Mm. Så där torskade ju Wolff. Så att hela den där historien är ju väldigt intressant. Men också handlar väldigt mycket om spekulationer. För vi vet ju inte. Det vi vet är, krismöte har varit. Verstappen vill ha Marko kvar. Var står Horner? Ja, det sägs att det har lämnats in en stämning mot Horner i en high court i London från den här kvinnan som blev av med jobbet. Det sägs också att FIA har fått i uppdrag att kika på detta, men vi saknar bekräftelse på det. Så att vi kan ju räkna med att storyn går vidare i veckan som kommer.
Och det ser vi fram emot att följa, för att det känns som att rätt var det här så smäller det på något sätt där. Men som du säger, ja, det är också kul att vi börjar med så här, ja, det finns inte så mycket mer att säga, men vad är det senaste? Sitter man här 10 minuter senare och babblar på om det. Men det är bra. Man vill ju höra, man vill ju veta hur det här ska gå. Det är ju på absolut högsta nivå. Så ja, ni som lyssnar på det här, ni vet ju, vi kommer komma tillbaka till det här. Vare sig Anna gillar att snacka rykten och snask och slisk eller inte, så blir det. Men det är mer grejer då som du har funderat på kring Formel 1 sedan det rejsade senast då?
Ja, men jag har plockat fram några toppar här, eller egentligen 4 saker som jag känner att ja, men det här är mina toppar från de första 2 racen. Och jag kan ju inte komma bort från Max Verstappen, för att han presterar. Han har ju nu vunnit, då ska vi se här, 21 av de senaste 24 loppen, va? Om man ser på fjolårets säsong och denna. han dominerar fullständigt, och detta trots att det då är sånt himlans kaos runt omkring i teamet. Det där är ju inte en kille som gillar att svara på frågor och gillar att få en massa press utifrån, utan han vill ju sätta det själv. Men ändå så lyckas han att stänga ut allting och leverera. Och det tycker jag är imponerande, hur han gör det.
Eller så är det så att han är så pass bra att han gör det här utan fokus. Och vi har inte sett Max Verstappen pressa sig själv överhuvudtaget. Han är så pass bra, bilen är så pass bra, så att han inte behöver lägga hela manken till. Men om han skulle göra det, skulle det vara ännu sjukare.
Ja, nej, men han måste ju, du kan ju inte köra F1 utan att lägga manken till. Sen kanske han inte lägger 110%, men han är så pass rutinerad nu, så han lägger ju det som han behöver, och det gör han ju bra. Och framförallt så fokuserar han, lyckas ju stänga ut allt annat på ett imponerande sätt, tycker jag. Men sen finns det en annan...
Det tycker nog alla.
Mm. Sen finns det en annan kille som jag har tagit med mig lite grann, och det är ju en av mina... Jag ska inte säga favoriter, för det vet jag inte om det egentligen är. Men en som jag återkommer till, och du tycker det är lika roligt varje gång.
Kom igen, säg det nu. Anna, nu kör vi. Let's go.
Nico Hülkenberg. Precis. Ganska
nära. Ja, men han är värd att vara med på Annas topp.
Ja, men jag tycker det. Därför att han kliver ändå, han har kontrakt över den här säsongen också med Haas. Som ser bättre ut i år än vad de gjorde i fjol. Men han kör ändå in bilen i Q3 i det första racet. Och i det andra får han problem med bilen och behöver avbryta kvalet. Men ändå så kör han in på poäng. Tack vare visserligen sin fantastiska teamkollega Kevin Magnussen som bromsar hela fältet bakåt. Men i slutändan nu, så det där är en poäng som kan bli himla viktig. För i nuläget ligger faktiskt Haas före team som Alpine, Williams, Sauber och småtjurarna. Och så kommer vi till Australien. Och det är ju en bana där han tog... Ja, han var han sjua i fjol i Australien. Han gjorde ett jättebra race där i alla fall och tog väl maxade sina poäng för fjolårets säsong, verkligen där.
Han var sjua och tog 6 poäng, ja.
Och det var ju
hemmakörande Piastri.
Och det var ju egentligen hans bästa insats. Så nu kommer vi till en bana som är... Ja, men som är... Det kan komma till en hel del överraskande och oväntade resultat. Så att därför så vill jag ha med... Jag är lite nyfiken på Hulken och hans fortsättning av den här säsongen. Därför att hans kontrakt går ju med Haas går ju garanterat ut. Och vi har en säsong där det är mycket osäkerhet från förarplatser hos många team. Det är inte många. Alla har egentligen minst en förarplats ledig, utom då Ferrari och McLaren som jag nämnde. Och det gör ju att det kanske kan öppna sig för en kille som har fyllt 36.
Ja, alltså det är kul. Jag kollar in nu Hulken här. Alltså, säsong efter säsong så har Australien varit att föredra för honom. Mm. Alltså, förra året var det hans bästa race överlägset. Sen så senast han körde det var 2019 då han körde för Renault. Det var hans näst bästa placering utöver ett race han blev femma. Året innan så var det också ett av hans bästa race. Sen Force India, det var också ett av hans bästa race. Ja, man kollar tillbaka här. Ofta är det hans bästa, näst bästa eller tredje bästa race under hela säsongen, Australien. Det gillar han.
Ja, så det är kanske där du ska lägga in ditt bett då den här helgen.
Jag tänkte precis säga det, att ska man in och slänga in något den här helgen på snabbare.com, då kanske det är på Hulken på en fin placering eller någon slags toppplacering, eller man kan göra det på head to head mot Magnussen eller någon annan kanske. Mer om det senare, gissar jag på. Mm. Det är kul med Hulken. Han kom ju verkligen in och gav Magnussen en fight, tänkte man i början, men jag tycker det känns som att ja, det är Hulken som visar vart skåpet ska stå här på något sätt.
Men framförallt så är han ju otroligt snabb över ett varv.
Han känns hela självklar på något sätt i hela sin hållning i ja, rampljuset är väl att överdriva, men i liksom Formel 1-världen känns han så himla självklar. Han har ju också varit med i 100 000 år.
Ja, han är ju de, han har kört 200 lopp liksom, utan att ha en pallplats. Så att, han har ju varit med en stund. Han har ju haft pole position en gång för 100 år sedan, känns det som, i Australien när han körde för Williams. Nej, inte i Australien, i Brasilien när han körde för Williams. Så att, han har ju varit med länge, han har ju ett självförtroende. Jag tror att han, precis som många andra av de här lite äldre förarna, de har insett att tiden i F1 är begränsad, så de njuter av den på ett annat sätt.
Och nu får jag göra en perfekt sån god segue över när du pratar om äldre förare. För jag vet att din nästa punkt är till den äldsta föraren av dem alla.
Ja, men det är ju Fernando Alonso. Jag har ju en liten sweet spot för honom alltså. Och det tror jag beror på att jag har fått följa honom så länge liksom. Har du hunnit läsa min bok än förresten?
Det har jag. Jag har inte hunnit göra någonting överhuvudtaget än. Men däremot har jag hunnit hitta en god plats i bokhyllan för boken.
Ja,
så att den
är
redo att plockas ut när tid ska finnas.
Ja, men bra. Nej, men för där skriver jag lite om mitt första möte med Alonso. Jag har tänkt rätt mycket på det. Och vi går alltså tillbaks till innan han vann sin första VM-titel. Och det kanske är därför som jag har någon form av... Ja, man kan säga sweet spot för honom. För just för att det här att han har funnits med så länge och han har utvecklat sådant med sporten. Och i år så har han ju inte haft en lika bra start som i fjol. Men han ligger ändå på 12 poäng i en bil som inte är lika bra som i fjol. Utan den underpresterar lite grann. Och hans kollega sätter ju gärna bilen i muren. Men Alonso fortsätter att överleverera med den här bilen. Och jag någonstans känner att får han bara chansen så kommer han att köra den där bilen till en pallplats. För han överlevererar hela tiden, så länge han vill på något sätt. För han är inte alls lika tjurig längre som han var kanske för en, ja, under McLaren-åren till exempel.
Mm. Nej, och sen, det är alltid mysigt att se vad han hittar på för bus.
Ja, men sen är det också så här att nu går ju hans kontrakt ut och han har själv sagt att han vill ta sådär 4-5-6 race på sig och känna efter om han är villig att avsätta så mycket tid att satsa 100% på Formel 1 framöver också, för det är verkligen det han gör. Han är ju inte i Formel 1 och åker omkring, utan han är ju där för att leverera. Så det blir lite spännande att se vart han tar vägen. Är det så att han kan vara ett alternativ för Mercedes framöver om man behöver ha någon slags övergångslösning? För de har ju en jättetalang också i Formel 2 som dock inte har visat så mycket än så länge. Men ja, det är också ett spännande namn som jag tror att Aston Martin väldigt, väldigt gärna vill behålla.
Mm. Det är ju något som lockar en del, alltså att Alonso skulle gå till Mercedes. Det tycker jag känns lockande. Det tycker väl fasen alla, gissar jag på.
Alltså, snart får man nästan kolla också. Alltså, finns det, jag höll på att säga, det vet jag ju. Att det, jag vet ju att han inte varit i alla team. Men snart känns det som att han har varit i alla team.
Ja, verkligen. Ja, så är det. Och då, om man ska göra en segway till då. Från den äldsta till den yngsta.
Ja, vi snackade ju otroligt mycket om Olli Bearman sist. Och vi har ju faktiskt inte fått något besked än när det gäller Australiens GP. Jag skulle ju tippa på att Carlos Sainz är tillbaka. Men grejen är ju att han tog 6 poäng. Fler än vad Lawson, De Vries och Sargent samlade ihop tillsammans i fjol. Visserligen, han kör för Ferrari och inte för något bottenteam. Men ändå... Han tog också i ett race lika många poäng som vad Daniel Ricciardo har tagit sedan han gjorde comeback 2023. Så att han gjorde det ändå otroligt bra. Och hur tänker Ferrari där liksom? Var ska de... Alltså vilken avbytarbänk ska de sätta honom på? Mm. Alltså nu har de precis skrivit ett långt kontrakt med Leclerc. De har ett långt kontrakt med Hamilton. Vad ska de göra av honom? För att annars kommer ju någon annan att snå honom.
Det är ju något som man nästan har glömt bort, att Sainz var borta. Det var ju vältajmat för honom att han faktiskt inte åkte på den där blindtarmsoperationen på en dubbelvecka, eller en doubleheader när det skulle vara race två veckor i rad eller två helger i rad. Att han faktiskt har fått en extra vecka på sig. Det har väl Bearman kanske tyckt var lite tråkigt då kanske. Att, för hade det varit två helger i rad, då hade det inte varit någon snack om att Sainz skulle köra, men nu har han fått en hel extra vecka på sig att återhämta sig. Och han har sett i Australien på Melbourne, han har kommit dit, han är där och with the splash så att säga. Det är lite osäkert om hur det ska bli ändå, men ja, sett till vad man läste till så känns det som att Sainz kommer köra.
Jag tror också att han kör och att vår unge 18-åring från Storbritannien får ta klivet ner i Formel 2 en gång till och vara nöjd med det där och vara redo liksom vid senare tillfällen. Men vi vet inte.
Men nej, exakt. Men för han har kört dit, men det är så att han måste klara någon slags test som FIA har. Någon slags, jag vet inte om det är fysiskt test eller om de kollar såren och stygnen eller hur närgående de är. Där ifall han är redo att köra. Men det är ju G-krafter och det är ju organ som kan flyga runt. Men FIA ska i alla fall, det är något test under torsdagen då, alltså imorgon om man lyssnar på onsdagar. Och nu kommer ju träningarna köras som vanligt på fredag. Så under torsdagen så ska han testa. Så han åkte till Melbourne tidigt för att vara redo jetlagmässigt och sådär. Men är det självklart att om det är så att Sainzen inte kommer köra, att det blir Bearman?
Ja, det tror jag. Det finns väl ingen anledning för Ferrari att stoppa in någon annan, men en sån här läkarundersökning gör man ju när man har varit med om någonting liknande det som Sainz har varit med om. Det är inget konstigt. Det måste man genomgå.
Apropå Bearman så såg jag en väldigt, väldigt, väldigt intressant video. En jämförelse där man hade Charles Leclerc och Bearman parallellt med varandra. Båda i bild samtidigt. Mm. Hur deras nackar och hur deras hjälmar studsade. Vi pratade om det i förra veckans podd. Att hans, det här huvudskyddet var helt buckligt och liksom inbucklat efter att hans huvud har slagit emot så mycket. Men då såg man inuti hjälmen, men ovanför så såg man skillnaden på stabiliteten i deras nackar på varv 41 när de hade kört ett tag, och man såg hur Bearmans huvud bara studsade medan Leclerc var liksom som på en kyckling eller höna, du vet. Man ser så här videos på hönor när man flyttar runt hönan och så är huvudet perfekt. Vet du vad jag menar? Massa sådana, att om man har en höna och så flyttar man kroppen till vänster eller till höger så är huvudet ändå perfekt stilla, upp och ner. Så var det ungefär på Leclerc som det kändes. Och så såg man bara hur Bearmans huvud bara studsade för att han inte hade någon ork kvar. Och då förstår man också att det är långsiktig muskulatur som byggs upp där. Och bara skillnaden på en sån som... Alltså Leclerc är ju också en liten spjuver sådär, men det finns nog lite mer nackmuskler när man har kört ett par Formel 1-race.
Du, min granne här, han har hönor. Jag funderar på om jag ska gå dit och testa.
Ja, gör det. Det är en riktig Skåne-grej att ha hönor också. Bra grej. Något som är inne är också att hyra hönor.
Hyra hönor?
Ja, folk leasar hönor under somrarna. De som har lite sommarställe. Det vet jag att det har blivit en lite innegrej typ i Stockholmskrokarna. Att folk har börjat leasa hönor som de har på sommaren. Så hyr man dem på sommaren. Får man sina ägg och sen så lämnar man tillbaka sen. Leasa en höna.
Alltså jag vet ju folk som leasar får som typ gräsklippare. Mm. Det gör ju Skärgårdsstiftelsen i Stockholms skärgård. De flyttar ju runt får. Mellan olika öar för att de ska hålla rent. Att det inte ska växa igen helt enkelt. Så det är perfekta gräsklippare. Men en höna har jag nog 17 aldrig lisat. Kaniner har jag hört talas om.
Att lisa?
Ja.
Ja. Du får gå över till grannen och fråga om du får ta dig ett grepp om hönan och flytta runt den. Se hur hönan håller huvudet stilla. Likt Leclerc i jämförelse med Oliver Bearman.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det var dina toppar, va?
Ja, nu tänkte jag gå in på flopparna.
Kul.
Och det gillar du, va? Floppa gillar du.
Verkligen. Ja, jag gillar allt.
Då jag går först in på Daniel Ricciardo. För att han är ju 34 år gammal. Kör i ett team som ska utveckla talanger till Formel 1. Och Marco, som vi pratade om, doktor Helmut Marco, han är ju inte den mjukaste chefen av alla. Det är ju inte någon som kommer med fredagsmys och frågar hur man mår direkt. Och han har ju nu satt press, rejäl press, på Ricciardo. För teamet har 0 poäng. Vår vän från Australien kör ju på hemmaplan. Han har fått stryk i kvalen. Och hur länge får han chansen att vara kvar? Enligt Marco så måste han hitta på någonting. Nyttifrys, som vi pratade om i fjol, han fick 10 race. Hur långt tålamod har Marco den här gången? För vi vet ju att Liam Lawson står redo. Det är inte så att det är något tveksamhet vad de har att peta in. Och de kan ju göra en förarflyttning där ganska snabbt. Det vet vi ju, för det är ju team som har gjort det förut. Både från Red Bull ner till systerteamet och tvärsom. Det har ju hänt några gånger.
Mm. Och sen vill man ändå, just med Ricciardo, till skillnad från The Friars, att det finns ju ett PR-värde här också på ett team som inte är i toppen rent racemässigt och som inte har börjat så bra som alla förväntade sig. Men Ricciardo har ju något slags värde rent i mediamässigt för teamet på något sätt också, som är ett plus för honom. Jag menar, även fast Sunoda har varit där ett tag och är en populär figur, så det är ju ingenting i jämförelse med Ricciardo.
Nej, men det är det ju inte, det har han ju. Men någonstans är det ju så att en sån som Helmut Marko tänker ju inte riktigt lika mycket på mediatiden som han ändå tänker på de poäng som teamet kör in och vad teamet ska ge honom i slutändan. Och i slutändan ska det teamet ge honom förare som klarar av att i alla fall köra en andra bil hos Red Bull så länge som Max Verstappen kör där, och annat ska de ha en förare som tar över. Och som läget är just nu, varför i helsefyr skulle de flytta upp Ricciardo i Red Bull när Sergio Perez gör exakt det som han behöver? Det vill säga, kör in andra platser och håller alla konkurrenter bakom sig för Max Verstappens skull. Då finns det ingen anledning att byta. Och om Ricciardo inte ens slår Tsunoda, och Tsunoda gör också sitt tredje år i teamet, han måste också prestera om han ska gå vidare, för det där är trots allt ett utvecklingsteam. Det är därför de har teamet. Och hur mycket kommer en sån som Ricciardo tappa i massmedial uppmärksamhet om han är kass på att köra bil?
Mm. Och Liam Lawson, som du säger, står verkligen redo med hjälmen i högsta hugg vid sidlinjen. Och är ju taggad, för han reser väl med också, eller? Är det inte så? Han reser väl med hela tiden, eller?
Han är ju tredjeförare, så att, det är lite olika där hur man gör, men... Mm.
Ja... Det var flopp nummer ett. Flopp nummer två då?
Ja, där är jag nog redo att peta in en sån som Lewis Hamilton.
Mm.
Faktiskt. För han har fått stryk av Russell. Han är redan klar för Ferrari. Jag bara tänkte häromdagen, har han slutat att bry sig? Det vore ju rätt illa för Mercedes. För att den där bilen var de inte alls nöjda med sist. Den fungerar ju inte överhuvudtaget i de snabba kurvorna. Den studsade som en känguru igen. Och de har nu pratat om att de skulle genomföra någon form av experiment här inför helgen i Australien. För att de är ju inte nöjda med att ligga där nere som de gör på placeringar efter femman. De vill ju upp och slåss om några segrar, och som läget är nu så är de inte i närheten.
Nej, det är så... Ja, förlåt mig, kör vidare.
Ja, men och Hamilton känns lite, nästan lite ointresserad.
Ja, det är svårt det med Hamilton, för att jag har också tänkt så här, ja, Kan det vara så? Kan det märkas så tydligt att han, att det är så viktigt för honom med commitment och hur att han verkligen är, pratade om Verstappen förut, att han kan köra och inte vara 110% fokuserad, men att det kanske är så viktigt ändå. Nej, jag vet inte, men jag har också tänkt gått i de tankarna, att när bil, alltså det hade varit en annan sak om bilen hade varit närmre i det här, vid det här skedet, att då hade han i alla fall haft vittring, men att en Hamilton utan vittring blir, tappar fler procent av sin topp än om man skulle köra i en bil med vittring, för att då skulle han pusha lite, lite, lite extra som ändå kanske skulle märkas. Men det är svårt att säga.
Nej, men jag är lite, jag säger inte att det är så, men den känslan som jag har fått är att han inte riktigt är där och så engagerad som han brukar vara. Det är lite mer plattityder i svaren. Och jag upplever nog att det har varit så de senaste åren när bilen inte har funkat, vilket antagligen också är en anledning till att han flyttar till Ferrari, för att han vill ha någonting annat. Sen är det frågan om han får någonting annat där, och framförallt om den kommer att passa honom och han klarar av att göra en ny motivationsresa. Men det är en annan sak. Men därför ligger jag nog en flopp där hos honom.
Mm. Och sen är det väl inte en tredje flopp, utan det är väl the flop of the season. Total megafloppen Alpin.
Ja, det är en dunderflopp. Alltså jag vet inte hur djup är... Alltså det är Marianagraven som de ska ta sig ur. För att nu har de bytt folk i teamet. Det började ju redan i fjol. De har nya investerare. De bestämde sig för att de skulle göra en ny satsning med den här bilen, för att de inte kunde komma längre med fjolårsbilen. Och sen kommer de med en bil som jag skulle tippa är oerhört överviktig. För annars hade den där bilen inte haft så mycket svart. Alltså den hade varit mer rosa, för det är alltid så att sponsorn pröjsar för den första racen för att bilen ska vara rosa. Så har det varit sen i det teamet som den sponsorn har varit, för den sponsorn har ju varit i andra team också. Men nu är det inte så, utan den är väldigt svart, vilket tyder på en stor övervikt. Dessutom så är ju inte motorn från Renault en av de starkaste i fältet, utan den ligger faktiskt långt efter sina konkurrenter när det gäller just prestanda, Alpinmotorn eller Renaultmotorn. Och då känns det som att de här två grejerna ihop är ju ingen bra kombo. Och sen när dessutom då teamchefen börjar prata om att ja, vi måste lära oss att förstå varför vi saknar prestanda och hur vi kan förbättra det här paketet. Och det är ett problem som vi har, men som vi måste lösa snabbt. Men då känner jag så här, ja, lösa snabbt. Mercedes har hållit på att jobba på sina problem i 2 år. Och för varje problem de löste så dök det upp ytterligare ett. Hur kan han tro att Alpin då, som är någonstans nere i graven med ena benet, ska kunna lösa det här snabbt? Framförallt när man har något mer, skulle jag tippa, otåliga ägare i form av Hollywoodstjärnor som har investerat mängder i någonting som de tänkte att det här med Drive to Survive, och gud vad bra, vi ska köra upp i toppen, det här är ändå en team mitt i fältet som kan gå någonstans. Istället så går den bara, det är bara liksom stoppa i backen på det här teamet.
Känslan har ju blivit att de här mega superstjärnorna, inte bara Hollywoodstjärnor utan framförallt sportstjärnor också, känns nästan, alltså de kom in och sen känns det som att det är de som styr teamet nu, rent mekaniskt. Alltså så här, sportsligt, där de har uppnått sen dess. Jag vet inte vilka det var. Det var Rory McIlroy och sen så kanske det var Wrexham-gänget. Och, jag kommer inte ihåg vilka de där var. Men det känns ju som att det är de som är inne och skruvar på bilen nu. Rory och Anthony Joshua står inne och skruvar på bilen. Och så här, vad säger som vi gör så här, hörni? Golflirare och någon boxare. Och
plocka fram svingen bara. Nej, men det känns lite som att det är så mycket som har gått snett och så mycket som behöver fixas. Och tittar man dessutom på vilket team det här är. Alpin har funnits med sedan 2021. Dessförinnan var det Renault. Dessförinnan var det Lotus. Och dessförinnan var det Renault. Alltså går vi tillbaka här på en 20-årsperiod, så har, har Renault hoppat liksom fram och tillbaka, ut och in, vid ett par tillfällen sen dess. Det känns inte helt... Visst, grundteamet är ju det som Alonso blev mästare med 2005 och 2006. Där, men det känns ändå som att det inte har funnits samma tydlighet, samma satsning, utan man vet att det har förändrats ganska mycket på ledarteamet, i nyckelpersonerna i teamet, det har förändrats i ägarförhållanden, det har förändrats om är det viktigt för Renault att ha ett F1-team, kostar det för mycket pengar, det har slitits i fabriken, det slet ju väldigt mycket i fabriken, till exempel när de sålde det till Lotus så fick de lägga massa pengar på att göra nya investeringar i den där fabriken när de kom tillbaka till F1 2016 med Renault. Och det känns som att det är inte samma självklarhet i det teamet som vad man exempelvis upplever i Red Bull, trots att det är så mycket kaos i Red Bull. Förstår du hur jag tänker?
Mm, det gör jag verkligen. Så det är Alpin alltså, ja.
Ja, men så det känns ju jag blir inte förvånad om det teamet är ute till försäljning innan den här säsongen är slut, det kan jag säga.
Jag kollade upp listan här nu på vilka det är som har klivit in och investerat. Det är ju Wrexham-gänget, det är alltså de här tre Hollywood-skådisarna. Sen är det Rory McIlroy, en av världens bästa golfare. Patrick Mahomes och Travis Kelce, båda som har vunnit Super Bowl tre år i rad. Anthony Joshua, boxaren, Trent Alexander-Arnold i Liverpool och Juan Mata, den före detta fotbollsspelaren, och sen Alexander Zverev som är världsstjärna i tennis. Jag vet inte om han har varit världsett eller världstvåa har han varit i alla fall. Jag tänker bara hur det skulle se ut om de här skulle göra ett depåstopp. De här grabbarna, vem man skulle vilja ha varit? På vilken plats? Jag skulle nästan vilja se det här, att de kliver in, det kommer ett depåstopp. Ska de ner där? Vem som ska köra vilken grej? Vad är mest svingaktigt i en F1-depå? Det är nästan då att köra den här, man lyfter upp bilen. Det är nästan det som liknar mest en golfsving. Det skulle man sätta McIlroy på i alla fall. Ja, det skulle man vilja se, va? Mål, eller vad ska man säga? Det är inget mål i sikte i alla fall. Eller ljus i tunneln kanske man säger för Alpin. Det förväntas vi fortsätta åt.
Ja, alltså de har noll poäng. Och det kan ju inte vara kul för en förare som Pierre Gasly, som faktiskt nu är 21 i ett mästerskap med 20 förare.
Nej, du jäkel.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Men du, om vi blickar framåt nu då, så kan vi väl göra det nu kanske?
Det kan vi väl göra. Jag sa ju det, jag gillar ju Australiens GP. Fast det kan bli lite svåromkört och sådär. Men det är liksom både racerbana, det är vanliga gator, det är en stark banevolution. Man kan gå till banan faktiskt, inne i Melbourne. Ja, och sen hade vi ett kaosrace där i fjol.
Ja, det är nästan som man vill bara, när man snackar om Australien här nu, vi har ju lite förväntningarna och det som, alltså vi har ju haft två race och nu har de haft lite tid på sig att skruva. Man kanske kan förvänta sig att lite mer har hänt mellan race 2 och 3 än mellan race 1 och 2, tänker jag. Men det är ju egentligen, när man tänker tillbaka, det är ju ett klassiskt race som alltid tidigare har öppnat Formel 1-säsongen. Så det finns ju många, eller ja, alltid och alltid, men under lång tid i alla fall. Under en viss period.
Under en lång tid var Australiens GP i Melbourne, för det har ju körts i Adelaide också, men numera körs det i Melbourne sedan 96 eller något sånt där. Så har det ju varit en öppnare av säsongen, men det finns ju, alltså det är ett sånt där race som man minns av lite olika anledningar. Det var en enorm... nästan katastrof ska jag säga, men inte riktigt, men det var en enorm diskussion 1998 när det var en stallorder i McLaren om vem som skulle vinna det där racet, som mycket väl slutade med, kan ha slutat med att det var där som Mika Häkkinen tog sin VM-titel. I alla fall så kändes det nog som att David Coulthard förlorade hela säsongen i samband med det racet, för det var en sån där stallordersgrej som där Coulthard faktiskt släppte förbi Häkkinen, därför de hade en deal på att Häkkinen var först i första kurvan, eller före den första kurvan som hade, var först där, skulle få vinna racet. Men sen fick Häkkinen, som var först i kurvan, han fick problem med bilen och behövde göra ett påstopp, men Coulthard släppte i alla fall förbi sin kollega där, så det var jätteomdiskuterat.
I en faktiskt tid också där det var en del diskussioner med teamorders också. Sen har du en rejäl krasch, eller ja, rejäl krasch. Det finns ju en del rejäla krascher bara förra året, om vi bara går tillbaka ett år i tiden. Det var ju The Mayhem in Melbourne, när det var, jag vet inte hur många som inte gick i mål förra året. Det var väl liksom 7-8 bilar som DNF-ade efter en omstart på sista varvet, när det skulle bara köras om.
Ja, det var ju helt galet. Det var sån här mardrömsrace och lajva.
Vad händer?
Ja, men lite så. Vänta lite, har jag rätt information här när jag ska ut? Men det var helt galet alltså.
Det var det här när de startade om. För kollar man nu bara på, jag kollar på resultatlistan, så ser man att plats 13-20 DNF-ade, det är Leclerc, Albon, Russell, Magnussen, Sargent, De Vries, Ocon, Gasly. Sist av de som gick i mål är Sainz, 6 sekunder efter. Men det var ju för att han fick en 5 sekunders bestraffning och låg mycket högre upp i fältet när omstarten gick. Och det var ju massa kontrovers kring den grejen. Men det var ju ett rejält mayhem när det startades om flera gånger ju.
Ja, och så var det var väl bara 2 varv kvar och så skulle det bli liksom rekordsprint mot mål, och så körde väl Alpins förare körde väl ihop där också. Det var ju helt kaos. Alpin hade väl inte haft råd att ha en sån omstart igen med 2 bilar som kraschar ihop.
Nej, men sen finns det en till kraschomgång och en under en start i Australien som kommer till minnes, va?
Du tänker på Ralf Schumacher 2002 måste det ha varit.
Jag vet att jag tänker på det för att du sa åt mig. Kolla på den där race-starten. Och den är ju otrolig. Ralf Schumacher som nästan får vingar och flyger. Och det kunde ha gått rejält illa. Men som ändå landar på fötterna så att säga. Med hjulen neråt.
Ja, han flyger väl över. Var det Rubens Barrichello? Han flyger över. Det känns nästan som att det var innan Red Bull kom till Formel 1, men där hade Schumacher vingar.
Ja, vi kan lyssna på hur det lät.
The Australian Grand Prix is underway and it's a good start from the second row with Ralf Schumacher trying to squeeze through David Coulthard and oh, contact! Ralf Schumacher in the air and into the gravel trap and an axle and into the tyre barrier as well, and Ralf Schumacher cars all over the place, Sauber's, Jordan's, there's a Toyota in the middle of that, a BAR, and it is a disastrous start to the Australian Grand Prix.
Ben,
now let's take a look here, John, at what happened.
But watch Barrichello, and Ralf Schumacher goes between the two Ferraris. He out-accelerates his brother. Barrichello goes to the middle, then more to the right, then cuts. Ralf cuts back, of course. Rubens brakes. Look at, I mean, unbelievable. Ralf Schumacher was so fortunate, and he found the part of the safety runoff area with the most space. Now watch again. Schumacher goes one way, then Barrichello the other way, cuts back. Barrichello breaks, Ralf outbrakes himself basically. Ralf missed his braking point.
Yeah, it does look that way. He went in without braking as Barrichello brakes and just ran into the back of him, and look at the carnage behind as cars just all over the place. Felipe Massa, the car nearest to our camera here, in the middle, well, it's just, you can't see for the smoke. One or two, the Jaguars managed to sneak round.
Yes, they did. Jaguars, but drive shafts, every lubrication you can imagine on the track, and look, everybody running back now to get to those single spare.
Där har ni det. Det har jag ändå. Det var lite goda tankar att ta sig igenom och Melbourne och så där. Jag tycker att antalet varv och sådär, hur långt racet är, det har vi koll på sen innan. Det är ett roligt race att racea, tycker jag, när jag sitter i min lilla simuleringsstol. Ett av mina favoritrace att köra, om man har varit lite ringrostig, man har varit borta ett tag, då brukar jag ofta börja med att komma in i vibbarna och feelingen. Jag brukar alltid börja med Australiens GP, som på den gamla goda tiden, att första racet ska köras där. Men du, Anna, vad ser du mest fram emot med den här racehelgen då?
Ja, men jag ser nog mest fram emot att det aldrig blir som man har tänkt sig i Australien. Eller man förväntar sig att det inte blir som man har tänkt sig. Och det tycker jag, sådana race är alltid roliga. Sen är det lite spännande att se vad som händer hos Red Bull, ja. Men ännu lite mer hos Daniel Ricciardo och småtjurarna faktiskt. Det känns spännande. Plus att jag är lite nyfiken på Oscar Piastri, som tog sina första VM-poäng väl i fjol i Australien.
Mm, när han kom åtta. För det är ju så, man pratar så mycket om att det är Daniel Ricciardos hemmarace, men det är också Piastris. Det är två australiensare. Piastri kom åtta förra året i den där mayhem om starten, fick fyra poäng. Och sen om man kollar på Ricciardos senaste statistik där i Australien, så han blev sexa 2022 i McLaren, DNF 2019 med Renault, och sen så körde han i Red Bull i ett par säsonger, då var han 4, DNF 4, 6 och diskad 2014, DNF 2013 i Toro Rosso och 9 2012. Så han har ett par DNFs på sin Australiens GP-lyra.
Ja, alltså han har inte gjort någon succé där, det är inte ens en pallplats egentligen. Även om jag minns rätt, så 2014 så var det en pallplats, men eftersom det var något strul med, om det var bränsletillförseln eller något sånt liknande. Jag var faktiskt på plats då. Så det slutade med att Kevin Magnussen tog en pallplats i sin debut för McLaren.
Mm. Ja, det är bara skruva upp de där veckaklockorna på morgnarna om man vill gå upp och hänga med Anna i liven och kackla med henne under race och ha koll på allt som händer. Det är en liten god sällskap. Så kan man koka kaffe där på morgonen och sitta och mysa till lite morgonracing. Anna gäspar och sträcker på sig redan nu, för hon vet att klockan ska ställas på 04, för hon ska ut och hinna springa 1,5 mil och köra folk och ungar till handbollsträningar 05:00.
Nej, inte först efteråt, då blir det race med sånt.
Ja, så först är det vrida upp veckaklockan och live-rapportera, och sen får dagen börja. Men det är ju kval på lördag och race på söndag, så nu är vi tillbaks till det liksom reguljära schemat med Formel 1 racing. Så vi hörs om en vecka allesammans. Tack för idag.
Tack så mycket. That was some fucking Viking comeback. Debris behind. There's something strange with the engine. And even you can't help with that. What the? Yeah, what is this? Tractor? What is this tractor on track? Set my balls on. Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here. Yeah.